Jaha, vilken låt ska vi sjunga på idag då, Abris?
Ja, vad ska vi hitta på idag, Thomas?
Nej, jag tycker vi hoppar det i alla fall.
Ja, jag tror
vi kan väl ta någon fotbollslåt då. Leksand och Bayern från Södermalm. Det är ju fotbollsderby igår, så äntligen så vann Djurgården då. Vad skönt.
Men Tellan, vilken match är du mest lycklig för att Djurgården vann på söndagen? Derbyt mot Storhammar, det nordiska, eller mot Hammarby?
Jag måste faktiskt säga fotbollsderbyt, för att Djurgården har faktiskt haft det jäkligt tufft. Det var första vinsten sedan 2007, men matchen mot Storhammar var väl i... Det var väl kul att se hur pass bra Storhammar var i alla fall.
Sitter du i soffan med fotbollströja på och fistpumpar när Djurgården gör mål?
Ja, jag skrek. Jag var hemma hos farsan, för farsan har fyllt år. Så att han är nog mer Djurgård än vad jag är. Så han skrek högre än
jag
gjorde.
Jag ska erkänna att jag har lite svårt att gå igång på fotboll när de slår bengaler till barnfamiljer på läktaren. Jag har själv varit på Tele2 där med mina ungar alltså, och sett match. Jag tycker det är som helt... Jag tappar sugen fullständigt.
Men nu hoppar vi fotbollen. Det är dags för Hockeystudions podd nummer 2 för säsongen 2018-19. Och vi tar väl båten upp till Örnsköldsvik och avhandlar en intressant snackis förra veckan. Tobias Enström gör ju nu comeback i Modo och han har valt tröja 39. Ge oss lite bakgrund till det här, Abris.
Ja... 39 är då Per Svartvadets nummer, den legendariska lagkaptenen där, och den tröjan är inte upphissad där, men hans, nu får du hjälpa med vad det heter, hans den här flaggan,
Vepa.
Typ, vepan är upphissad där i taket då, och det betyder att inte det numret ska användas igen. När Tobias Enström kom hem nu till Modo så ville han ha 39, och det finns ju en story med det där också. Svartvadet var ju kapten i Modo när Enström kom upp som ung och de vann SM-guld tillsammans, och när han flyttade över till Atlanta så tog han över Svartvadets nummer 39 där också, och nu hade han väl en önskan om att få spela i den han kom hem, som ett sätt också tror jag att hedra Svartvadet lite grann. Så att, det är väl bakgrunden.
Det har jag hört lite grann också, att han var lite mentor för han också liksom, även där borta och även hemma. Så att,
Jag fyller på lite detaljer. När Enström var i Modo förra säsongen, eller förra säsongen, så hade han tröja nummer 6, och han spelade också hockey-VM i ett annat nummer än 39. Så att det är inte så att 39 är hans, vad man kallar för, hans totala nummer, utan han har valt olika nummer under karriären. Men nu så har i alla fall Modo och styrelsen och Enström och Svartvart har ju fått en fråga, bestämt att man ska ta ner 39 då, och så ska Enström få spela 39. Och det här var många som hade kommentarer på, och väldigt många supportrar till andra lag än Modo undrar vad Modo håller på med. Vad gör de fel här, Modo?
Ja, jag tycker ju att ett nummer upphängt i taket så ska det vara för upphängt i taket också. Jag tycker inte att man ska kunna ta ner det bara hur som helst, utan man har ju faktiskt gjort en hel ceremoni på säkert flera timmar och planerat och gjort massa andra saker. Så att, nej, jag tycker att det är fel. Jag tycker att man kan välja ett annat nummer. Man kan hedra en person på ett helt annat sätt, kan jag tycka. Men det vet ju inte allting som har hänt heller, hur de har pratat med Svartvad och sådär. Men
jag tror en klassisk kommunikationsmiss allting det här också. Jag tror inte att jag hoppas inte att 39 är så grymt viktigt för Fenström så att han måste ha den, för att det finns ju andra nummer som är lediga.
Sen är ju Per världens snällaste människa också, så kommer frågan och han brinner ju för mod, och så kommer han säga ja alla dagar i veckan. Men jag tycker som i styrelsen och så grejer, så får man faktiskt säga nej i det fallet faktiskt.
Jag var tvungen att fråga Per i helgen vad han tyckte om det här. Eller läste mellan raderna att han tyckte väl att det kanske var sådär. Men han berättade ju när han kom tillbaka till Modo efter att ha varit i Nordamerika. Så han spelade med tröja 22 när han var i Modo förra gången. Han hade ju inte 39 i Modo, utan han hade ju nummer 22. Men då var ju 22an upptagen av Joakim Lindström. Mm. Då frågade Joakim Lindström, vill du ha tillbaka din 22a Per? Och sa Per, är det lugnt, kör den så att säga, jag väljer ett annat nummer. Och då valde han 39a. Och så
det är det med också, Per är en helt annan typ av människa kanske än vad Tobbe är där också.
Men det har varit lite kritik om det här. Borken gick igång och febrade på sociala medier. Ska Modo backa? Ska på något sätt Modo ta ansvar för svensk hockey att ett hedrat och hyllat nummer som är liksom låt stå ska inte röras?
Nej, men jag tror inte att de kommer att backa från det här, utan jag tror nog snarare att det här stärker dem. Jag tror inte att de känner att de behöver ta någon ansvar för svensk hockey. I så fall får de ta ansvar för Modos historia och de ceremonier de har. Det är väl i första hand det de ska fokusera på. Men jag tror någonstans att nu har man Nu har man sjösatt det här och jag tror nog att, det kommer att de kommer att spela det här. Jag tror ingen av dem var liksom förberedda på den här stormen som blev. Att det här skulle bli en så stor grej som det vart. Utan jag tror det här var någonting som de snackade ihop som och tänkte att det här är nog inga problem. Det här blir bra liksom. Och så vart det så här nu. Så att, men jag tror att han kommer att spela kvar i 39.
Men du, varför blev det... Han spelar ju inte 39 nu ska jag ju berätta också. Utan spelar ju ett annat nummer nu, jag tror 37 i träningsmatcherna. Och sen så ska de ha en ceremoni när de tar ner tröjan och ger honom... Jag undrar om det har blivit en storm om han hade bara dykt upp i 39 på en match. Förstår jag menar va? För nu skickade de ett pressmeddelande. Jag gick ut i hela mediekåren. Och då fick ju många liksom vatten på sin kvarn. Vad gör Modo?
Ja, de vill väl lösa problemet innan säsongen så det blir mycket negativt snack när väl säsongen börjar dra igång. Men jag förstår inte principen att ha en hel ceremoni då om man ändå ska ta låna ut numret. Det är ju det som är hela grejen. Alltså, det är en otrolig stolthet att få sitt tröja upphängd i taket. Det betyder ju att man har gjort någonting riktigt bra för den klubben. Och sen kommer klubben och frågar om de får låna ut det. Det känns jättekonstigt alltså. Och det spelar ingen roll vem det är som kommer tillbaka, tycker jag.
Nej. Har vi lite att prata om när vi diskuterar Enströms val av tröjnummer? Har vi det?
Lite kanske.
Ja, nej, men så är det väl. Det finns ju mycket intressantare saker att diskutera, absolut. Så är det ju, men samtidigt så måste man ju fånga upp det som diskuteras och snackas om i Hockeysverige också. Det är väl, ibland kan man tycka att tacklingar och bortdömda mål också man är superless på det. Men det är klart att det finns ju ett engagemang runt de här frågorna. Det var ju en väldigt ovanlig händelse också att det blev på det här sättet. Så att då är det väl alltid kul, intressant att diskutera det när det är första gången också, så här, när det verkligen händer.
Nu får vi trycka på en fake news-lampa här. Det har hänt en gång tidigare, pojkar, i svensk hockey som jag känner till, kanske hänt flera gånger, att man har valt att spela i kanske inte ett pensionerat nummer, men i alla fall med ett nummer som hänger i en vepa. Vem valde att spela i ett nummer som hänger ett tak i en ishall? Hänger ni med frågeställningen?
Ja, absolut.
Är det i Sverige, Europa?
Det är i Sverige.
Ja. Mm. Är det högsta ligan eller någon annan liga?
Det var högsta ligan. Och spelaren som spelade i det, inte pensionerade nu, inte det rummet som var liksom för eviga, utan det var också som Modo har en vepa, är då ishockeyagent, kan jag berätta. Sitter du och googlar nu, Abbas?
Nej, fan, jag kollar på mig.
Men är det AIK eller? Vänta,
ja,
nu.
Du är inne på ett bra spår.
Ja, för jag har för mig att någon spelade med ettan.
Exakt.
Nu kommer jag inte ihåg vad agenten...
Jocke Persson.
Nej. Det var...
Nej.
Jag tror nästan han vann poängligan den säsongen i AIK.
Han har ju Mantas och vad heter han?
Förnamnet är väldigt vackert, måste jag säga.
Thomas Sjögren.
Ja, exakt. Bra, Tellan. Snyggt. Bra jobbat.
Tack. Utan Google också.
Ja. Ja, vi satt och tog Google där.
Ja, men jag satt och kollade på NHL. Det var därför jag var lite frånvarande. Förlåt. Men jag vet ju att Brett Hull, spelar inte han i pappa Bobbys nummer, har jag för mig. Att det togs ner och att han spelade med det också.
Kan väl vara lite tillåtet där. Men du, ja. Ser, det har ju skett förut i alla fall.
Så förlåt, Thomas Sjögren, att jag var lite disträ där.
Ja, men vet du vem som gick igång? Och jag tror jag skrev den här artikeln. Vad kan vi prata om nu? 0203 eller någonting sånt där. Då gick ju faktiskt Honken igång och blev lite förgrymmad på att AIK hade lånat ut ettan. Sen varför Sjögren väljer nummer ett? Ja, det får vi kolla senare i alla fall. Men igen, det har skett. Och Sjögren gjorde en grym säsong med ettan där i AIK.
Mm. Ja, ödmjukt att ha nummer ett.
Jag kände som nummer ett kanske.
Mm. Ja, precis. Jag vet att vi tog en bild, och nu är det här en podd så att ni ser inte vad jag gör, men vi tog en bild bakifrån på Sjögren. Man såg nummer ett och sen höll han upp ett finger som visade liksom, ja, nummer ett. Det var när han ledde poängligan. Jag vet inte om han vann poängligan, men han hade en grym start på säsongen där i alla fall.
Jag hoppas lyssnarna liksom förstår vilket försprång du har på mig och Tella när du sitter liksom, alltså du har alla de grejer som du ska ta upp, dem har du liksom lagrat i din minnesbank sen igår.
SMS-gruppen igår kväll var väldigt tyst. Det kändes som att du och jag blir som skickar fram och tillbaka.
Men pojkar, vi kommunicerar med varandra, så det går ju att ställa motfrågor. Du kan ju ställa någon fråga om vilken märke på plockhandske som Manta spelar i, någonting sånt där, och så får du fråga mig. Så att det går ju att slänga tillbaka frågor också.
Det kommer att bli mer av den.
Vi har inte någon
vi kommer starta en egen sms-grupp. Mm.
Det är alltså en diskussion och ingen envägskommunikation vi har.
Men apropå tröjor så vet jag faktiskt att det är flera klubbar, eller elitserieklubbar, SHL-klubbar som har tröjor som inte är upphängda i taket som fortfarande inte kan användas. Jag vet att Djurgården har det. De har till exempel ettan går inte att använda. Det vet jag att Keller har gömt långt bort.
Varför ger man inte ut ettan då?
Nej, det är också Roffe Ryddevall som har spelat med nummer ett under all evighet, som jag faktiskt inte förstår varför han inte hänger i taket. Men det finns väl olika anledningar.
Ja, vilka anledningar är det då?
Ja, jag vet inte säkert, men det kanske kan vara så att han gjorde det faktiskt en säsong i AIK på slutet. Jag vet inte om det är därför att de inte tycker att han ska hänga i taket. Men jag personligen, det var en idol för mig när jag växte upp. Och jag tycker han kan hänga i taket.
Djurgården är kanske den tuffaste laget att bli förevigat av. Kommer du få 32 i taket någon gång för Djurgården?
Nej, det tror jag inte. Jag är stolt över att ha haft 32 i Djurgården ändå. Men det finns ju flera andra personer. Du har ju Fredrik Bremberg som vi sa, SHLs bästa poänggörare. Och
23an då som du,
ja,
tänker
precis,
på.
Ja, precis. Som kanske skulle hänga i taket också.
Men han hade annat nummer innan han... När han började så hade han ett annat nummer. Hade inte det, eller?
Oh, det har jag dålig koll på. Ja.
Men hur viktigt är det att bli... Få sin tröja i taket? Är det någonting som du funderar på?
Nej, ingenting. Jag är stolt över min karriär ändå och stolt över det jag presterat i Djurgården ändå. Sen fick jag en fin avtackning ändå av Djurgården, trots att det inte är med tröjan i taket. Men jag tror det är lite så här generationsfrågor hur man växte upp också. Många som var yngre runt när vi vann SM-guld, de tycker kanske det, medan den generationen som växer upp nu har ingen aning vem jag är. Och så de som är äldre, de har väl lite så här, nah, kanske inte. Så att det är svårt, det är lite generationsfråga vad man tycker, vilka som ska hänga i taket. Och
pratar man om det i omklädningsrummet?
Alltså, nej, det gör man inte.
Vad väljer du hellre, SM-guld eller tröja i taket?
SM-guld, alla dagar i veckan.
Även fast du redan har två, om man säger så.
Ja, liksom. Alla dagar i veckan. Det är så häftigt att kunna vinna tillsammans med andra. Det är det som är coolt faktiskt.
Får jag göra dig orolig, Abeles, med en direktfråga?
Bara kör.
Ja, vem tror du blir härnäst att få sin tröja i taket?
Oj, alla kategorier,
ja, SHL.
Alla lag. Oj, vilken fråga. Tommy Kallifart inte i alla fall.
Nej, men det är väl hon på gång upp i Luleå, va?
Joel Lundqvist.
Joel kör nog tre år till, va?
Tror du det?
Känns så, ja. Två i alla fall.
Men han är väl näst.
Jag ser att du blir orolig och förväcker pannan där. Men Janne Sandström måste ju få upp sin tröja.
Ja.
Jörgen Sundqvist då i Brynäs. För hård konkurrens, va?
Ja, och sen har han väl svärtat ner sig med Leksand också kanske.
Ja, men han kom ju därifrån. Ja. Ja, och... Han gick ju inte dit under tiden. Ja, sju. Ja, nej, det är nog det blir nog tufft att få någon plats där uppe för honom.
Jimmy Eriksson då? Är han given i Skellefteås tak?
Det känns väl som, va? Tycker jag. Ja. Någonstans. Mm. Det låter rimligt.
Ja.
Även om han har svärtat ner sig med Leksand också.
Ja, precis. Men det var ju som du sa innan han kom upp dit. Eller emellan. Ja, han gjorde emellanspel.
Ja, precis. Han
var där och vilket lag tror, eller upplever ni är det lättast att liksom bli förevigad av?
Ja, det är väl någon av de här nya klubbarna kanske. Känns det inte så? Relativt nya. Växjö, Linköping.
Växjö har Markusson uppe i taket.
Ja.
Och Linköping har ju då en spelare som jag tror förelyckades plus som man hyllar eller hedrar på så sätt. Så de har ju Mike Hellberg och Magnus Johansson också i taket där.
Mm. Mm. Niklas Persson, kan han komma upp? Han får spela för få säsonger eller?
Ja, han har ju inte så jäkla många, ursäkta nu såg jag nästan här. Mm. Han har inte så många säsonger i Linköping. Han har varit
man tänker ändå på Niklas Persson, tänker man ändå där. Men han kommer också få Leksand.
Också svärta ner sig med Leksand. Ja,
Leksand verkar vara något sådär.
Men nu, bara en tanke här att får man sin tröja i taket? Och nu tänker jag inte på Peter Forsberg i Modo där, då kan man ju inte haft en lång och lyckosam NHL-karriär. För då blir man ju aldrig upphissad. Så då är man ju egentligen inte bland de bästa hockeyspelarna i Sverige. Det är inte de som får sina tröjor för
Man kan ju lyckas ändå. Alltså ja, man bara för man spelar bästa.
Det är inte om vilka som är bäst, utan det handlar om vilka som har gjort mest för en klubb.
Men Mats Sundin har ju inte sin tröja i taket.
Nej, men han har ju inte gjort så himla mycket för Djurgården.
Men det är en av våra bästa hockeyspelare.
Jo, men det här handlar ju om att en klubb hedrar en spelare som har betytt mycket för klubben. Så där är det väl inga konstigheter med det på något sätt. Att det är väl den som har gjort allra mest för klubben som ska hedras där. Ja. Inte om man har en framgångsrik NHL-karriär.
Det är intressant.
Då får NHL-klubbarna sköta den biten.
Det är intressant med tröjor och vi får se hur fortsättningen blir med Tobias Enström. Jag tror det var kommande vecka någonting sånt där som man skulle göra den här ceremonin med tröjan där. Vi reser vidare och Som sagt var, SHL startar ju här om mindre om 2 veckor. Det är snart dags till upptaktsträff på tisdagen där vi får lära känna lagen och ta tränare lite på kolla vilken temp de har och vad som är på gång. En snackis som spelbolagen brukar fånga upp, det är ju här, vem vinner poängligan SHL? Tellan, du sa så här, men det där är så tråkigt ämne, det orkar jag inte prata om då, för du menar på att det är samma namn hela tiden som nämns. Vem tror du vinner år då? Ska du köra ditt standardsvar här?
Ja, jag hade tänkt säga det, men nu kommer jag på, kör Brock Little istället. Det är inte okay. Så jättekul än det heller, men jag säger det. Han brukar alltid göra massor med poäng. Han verkar trivas i SHL. Det verkar som att han har svårare i andra ligor, men just SHL så gör han mycket poäng.
Vad är det som gör, har du mött honom?
Ja.
Vad är det som gör att han producerar många poäng?
Ja, men han är lurig. Han har liksom ingen riktig koll på vad han ska skjuta någonstans och sådär. Han dyker upp på typ så målskytterställen. Han håller sig gärna lite utanför. Han är inte gärna inne i mitten och gruffar, utan han håller sig lite utanför boxen, om man ska säga så. Sen har han en tendens, och det känns som när pucken, nu ska jag försöka visa i podd också, men det känns som när pucken ligger på bladet, den liksom ligger på ett annorlunda sätt när han skjuter. Det känns nästan
svårt
som
att veta, man
svårt att veta om man ska skjuta eller om man ska passa. Så att det är en av hans styrkor som jag tyckte var jäkligt svårt att möta.
Sen är han ju kvick också, alltså han är väldigt rörlig liksom.
Det jag skulle lyfta fram med Little är väl också att det känns som att han, liksom, han brinner ju verkligen för att göra poäng, mål och poäng. Jag tror, kommer han efter match hem efter match titta sig i spegeln och inte gjort poäng, då tror han är jävligt missnöjd med sig själv och liksom insatsen och hela kvällen liksom, oavsett lite grann hur det har gått. Och det är ju inte enbart negativt det, utan tvärtom. Det där är ju, några av de här nordamerikanerna har ju där lite is att de ska fan göra poäng, och det är en ganska bra egenskap.
Och det måste man ju veta som att man har han i laget också, att han är en sån spelare. Så han kan ju, man kan ju torska 6-3 och han gjort 3 poäng, så kommer han vara nöjd ändå.
Och kan vinna 6-3 och så kanske han har gått poänglöst därifrån, så kanske inte han är riktigt lika glad som sina lagkompisar heller. Va? Så att, det är både och där, men det tycker jag han utstrålar mycket, att han ska göra de där poängen.
Innan jag killgissar vem jag tror vinner poängligan, så tänkte jag gå tillbaka lite till din karriär här, Tellan. Du har ju spelat med alla lag har ju poängkungar. Man har interna poängkungar och man har spelare som kommer väldigt högt upp i liksom den samlade poängligan. Vad tycker du kännetecknar? Abis var lite inne på det, men vad är din åsikt om vad är grundkriterierna för att vara en poängkung?
Man behöver nog vara lite ego, som Abis är inne på. Lite självisk i det här laggrejen ändå, att man går sin lite egen väg. Liksom.
Hur tolererar gruppen det då?
Alltså, så länge man gör poäng så funkar det ju. Så är det ju. Men däremot börjar man inte göra poäng och ta för stor plats i omklädningsrummet, då blir det ju lätt att man blir utfryst och såna grejer. Så att, ofta de här poänggörarna är ganska speciella personer också. Man brukar säga att målvakter är speciella, men de här riktiga poänggörarna är nästan likadana som målvakter. De håller sig lite för sig själv, de gör sina egna grejer. Och då gäller ju det som coach och som medspelare att man köper in det, att det funkar så liksom. För man behöver en eller två poänggörare i lag liksom för att kunna göra. Men däremot får man fler, alltså då blir det fel i dynamiken och kemin, kan jag tycka.
Vem är den bästa poängkung du har spelat med, som du bara känt att shit, han bara producerar?
Ja, men det, när vi var i Toronto med Mats Sundin, det är jättetråkigt svar kanske igen, men just att spela under den här pressen som han gör dag ut och dag in och leverera liksom och klä fram. Jag tycker en målskytt som kliver fram när man behöver kliva fram också, det är ju något unikt. Liksom. Inte att bara gör poäng när man vinner med 7-8-1, utan när man verkligen gör det här målet när det står och väger 1-1. Det är 5 minuter kvar och då kliver fram och gör mål. Det tycker jag är en sån person, en sån målgörare man vill ha. Liksom.
Jag såg en lista, det var något år sedan, om du låg han i topp, eller topp 3, eller topp 5 kanske nu då, på game winning goals ändå. Och det är väl en ganska häftig liga att leda, för då är man ju faktiskt där när det verkligen behövs.
Ja, men han tog ju laget på sin rygg när det väl gällde liksom.
Men vad han är och går då i sitt tänk, eller vad om det jämför honom med andra poängkungar?
Ja, men han tog nog, han sköt mycket skott också, så att på så sätt så var han ju ego också, men jag ser inte Mats som någon passare direkt, utan han var mer avslut liksom. Visst, han la ju väldigt mycket assist också, men jag såg mer han som en avslutskung.
Han hade ju inte så många stjärnor att passa till heller i Toronto.
Nej, det var mycket han fick köra mycket själv. Det var väl något år där de liksom draftade till sig, eller tradade till sig ett helt jäkla all-star-lag där med Ron Francis och sådana grejer. De gick vidare till konferensfinal, men innan dess och efter det så var det tungt alltså för honom.
Jag tror att Växjös Austin Ortega vinner poängligan. Och egentligen så baserar det här bara på försången nu. Först är Växjö ett topplag. Får man spela deras första PP så kommer man göra många poäng. Han spelar med sådana som Kinnemin, och han spelar med sådana som Horak, och han spelar med Pesonen kanske ibland. Det är väldigt duktiga hockeyspelare. Sedan så är jag fascinerad. Han är rightare, liten och kvick. Inte lika kvick som Little, men jag får en känsla att där har Everson hittat riktigt guldkorn som kan gå hela vägen till att vinna poängligan.
Han såg bra ut, men frågan är när det blir lite tajtare, när det blir liksom, man får möta de här, hur tror ni att han kommer hantera det liksom? Det blir mycket mer check. Alltså, nu möter de ju, vad var det, Salzburg sist liksom, ganska öppet liksom.
Ja, jag brukar försöka undvika att titta mycket på försäsongen, för jag har ju liksom gjort de där misstagen förut och liksom höjt upp spelare och lag under försäsongen, så jag försöker att titta jävligt sparsamt, och det är ju sällan de som är bäst i augusti som är vassast i januari, februari liksom, och kanske slutet på serien där, utan så att, men Ortega är...
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Det är klart att han kommer att göra en del poäng. Det har väl stort sett alla högerfattade forwards som har kommit dit till Växjö spela med Rosén och Kiskenen gjort. Nu är Rosén borta, men jag tror också han kommer att göra poäng. Lärsjö var där. Jag tror han kommer att göra poäng, men jag tror inte han vinner poängligan.
Och då är hela svenska folket intresserade. Vem tror Abris vinner poängligan?
Ja, jättekul svar. Jag har faktiskt satt Brian Lash tidigt somras där, så jag får väl lackkort ligga lite grann där, även om jag är lite tveksam på om man har tillräckligt bra lagkompisar för att göra de där poängen. Nu kommer ju Rakhshan in så småningom, men annars kan jag tycka att Frölundas forwardsuppsättning känns lite trubbig. Det är inte så många lekkamrater kvar där för honom. Så att, men Lash är ju, det är ju samma kriterier som Little och de här. Han är ju också sån här som brinner för att göra mål, egoist på det sättet. Och liksom,
då får jag hoppas att försäsongen, som du säger, inte är liksom ett facit, för att han har varit väldigt blek i de byterna och de matcherna som jag har sett.
Ja, men vi vet vad vi har ungefär. Så, där. Så att funka bara Frölundas spel och de fått bra powerplay, så kommer han att göra mycket poäng. Så jag måste ju bara bolla till dig då, Thomas. Roligare, spelbolagen brukar sätta den här listan varje gång, men jag tycker det som är roligare ändå, det är vem får sparken först.
Ja. Vi håller ju på med en mini-Brynäs-granskning här, kan man kanske kalla det för då. Och Brynäs kan ju få en tuff säsong. Så att jag tror att Brynäs kan nog skicka iväg den nödraketen då, som inte jag riktigt gillar då, kanske under Kajla-uppehållet här, och byta ut tränare eller få in en till tränare.
Så jag säger väl att, snarare att de gör så.
Jag vill säga att Sjödin kanske blir nedgraderad till ASS-tränare under Karla, säger då. Och vem som kommer in, jag vet inte vem man ska plocka in. Jag tror inte man plockar in Roger Melin i alla fall.
Nej. Jag hoppas.
Jag trodde någon av er skulle säga, jag måste gå tillbaka till poängligan. Vi kan komma tillbaka till vem vi tror spelbolagen säger det, och har lägst odds på att kicka tränare. Men jag trodde någon av er skulle säga Joakim Lindström.
Jag sa ju det innan, men sen kom jag på att det var kanske ett tråkigt svar också. Jocke är ju bra liksom, och du snackade om här innan, och du snackade om förlängning av kontrakt och sådana grejer också. Så att
det är dit jag vill nå. Han fyller 35 i december. Underbar månad fylla år i för övrigt. Och Skellefteå har ju valt att förlänga med Oskar Möller. Nu diskuterar man att förlänga med Joakim Lindström. Och av den erfarenhet som vi tre har av kontraktsförlängningar, hur riskabelt det är att förlänga med Jocke Lindström, och hur många år ska man skriva med honom för att inte göra ett sista kontrakt som inte slår så väl ut för fans, spelare och för klubben?
Sen kan det ju bli så att Jocke kanske inte producerar på samma sätt som han gör nu, men däremot så kan han ju vara med som en förebild, en ledare också. Jag tror inte sådana grejer ska underskattas heller liksom. Visa de här yngre spelarna hur det är att spela på den här nivån och andra nivåer också, hur man tränar, hur man sätter sig i bra positioner för att skjuta skotten. Jag menar, det är mycket sådana grejer också viktigt som man inte liksom kan lära ut om man aldrig har varit i de positionerna heller. Så att långsiktigt så tror jag att det är en bra lösning för alla.
Mm. Hur många år, om du var Lindgren och sportchefen i Skellefteå, hur många år skulle du skriva med Jocke så vi är safe att han inte gör bort sig sista året liksom.
Jocke kommer inte göra bort sig. Jag tror att han är smart än så. Han måste känna efter hur
kroppen ser. Jo, men man vill ju att han gör nästan en poäng per match. Man vill inte se att han gör 15 poäng. Man vill inte läsa på Elitprospekt att det står 52 matcher, 15 poäng. Det undrar man.
Ja, men 2 eller 3 år till tror jag han har i sig. Jag tror att med den konditionen och sådana grejer som han är i, så tror jag det är inte något problem. Om han fortfarande brinner för att göra det här jobbet som han gör på somrarna, så tror jag definitivt han har 2-3 år sedan.
Så beror det också på hur mycket man har tänkt betala. Det är faktiskt lite intressant. Jocke Lindström, enligt mina, jag har blivit kallad lite löneexpert efter förra avsnittet här, men enligt mina efterforskningar så har han varit den bäst betalda spelaren i SHL och legat på 320 eller 330 000 i månaden. Så att det är också en fråga där, hur mycket ska man egentligen vara beredd att betala för dem? Jag tror som Tellan, alltså Joakim Lindström är ju otroligt vältränad, lätttränad, tjurig, är ju liksom inte med bara för att lyfta pengar, utan han är ju med att tävla. Så att så sett tror jag det är ett ganska säkert kort att skriva 3 år med honom.
Den 38?
Ja, men det tror jag, det skulle kunna funka rätt så bra. Däremot är ju frågan, var lägger man sig lönemässigt på den spelaren? Har han sina 3 bästa år kvar i karriären? Eller
för jag låg ju så också. Jag hade ju högre lön i början, 2 första åren, som lägre lön sista året.
Men var du motiverad sista året då?
Jo, det var jag. Det var jag. Men jag visste väl att det började ta slut liksom.
Vad hade du sista året då?
Ja, det var ett snack här innan vi skulle snacka om. Men jag hade, första året Djurgården hade 200. 200 andra året och 120 sista året. Mm. Och det är ganska lågt alltså jag spelade ändå 33 matcher i Djurgårdens historia, tror jag, 32 matcher. Så att det var ju en lite lägre lön för att jag ville spela hemma. Men det är ju en liten lön, ursäkta uttrycket, men för SHL-mått så är det ju.
Ja, får han till vad du hade.
Och om ni är ju inne på 3-årskontrakt då, vad är han värd i månaden när han är 36, 37, 38?
Ja, det där är ju också, så där väger man ju in. Får man ett längre kontrakt så blir ju lönen lägre i en sån ålder. Det är ingen snack om det. Så att, då ser man det som att det är en förmån för honom där. Jag skulle väl kanske sänka med 250 i snitt på 3 år. Sen hur de lägger upp det exakt, om det är 300 första och 250 andra och 200 tredje, det vet jag inte. Men någonstans runt 250 skulle jag kunna tänka mig att det skulle lägga på Jocke.
Vi har ju sett, låter som en så negativ gammal gubbe, och gammal gubbe även, men jag vet inte vad allt för negativ.
Negativer också.
Men många av de här ikonerna, för det har ju Klinsson blivit för Skellefteå. Jag tänker på Fredrik Bremberg, Jürgen Jönsson och Johan Davidsson. Jag tror alla, med alla de här spelarna som blev sista året, inget superår. Jag fullständigt avgudar Johan Davidsson när han var som bäst i HV71 när spelarna inte kunde få tag på honom. Alltså när han drog in pucken i powerplay, alltså det var ju liksom så säkert kort var det. Men du vet, sista året där i HV71, han gjorde inte poäng, det hände inte så mycket, men han var fortfarande lagkapten och han fortfarande ledare i omklädningsrummet. Så det undrar jag liksom, tänk om man hade brytit 1 år tidigare med honom. Man får komma ihåg fantastiska 76an som nu bara blev sista året, medelmåttan 76an.
Fast det är hans jobb att tala om när han ska lägga av också. Så är det ju.
Jo, men fast det där är kanske inte spelare starkaste sida. Det kan jag kolla med Thomas lite, att det är för många som, det är inte så jäkla lätt för spelarna själva att säga att nu, det är Lidas och några till som har den där liksom
Lidas, alltså, och sluta Sedinarna
ja, med sådana där A-barn liksom. Men många tycker ju fortfarande att de är jäkligt bra och vill ju inte lämna rampljuset heller. Ibland måste de ha någon som talar om för att det här liksom, även om det är tufft, att det räcker inte till det här, och vi vill inte att du slutar som en 15-poängspelare, utan vi vill att de ska minnas dig som det här. Därför skriver vi inget mer kontrakt med dig.
Och det är jättesvårt, alltså, att du gör det som du älskar varenda dag och sådär, så ska du helt plötsligt bara, nej men du får inte göra det här.
Absolut.
Det är också så här,
vi pratar ju också om poängkungar. Ja. Davidsson, Bremberg, ja, kanske inte Jürgen Jönsson, jag vet inte om han har vunnit poängligan, men han spelade i en av Jönsson-kedjan som var fantastiskt på att producera poäng. Men det är också, de är ju svåra att sätta i en checking line. Jaja. Det vill säga, man kan inte sätta ner dem i hierarkin, utan de ska ligga där i den första, andra, kanske en tredje kedja.
Sen finns det ju en stolthet. Visst, man skulle kunna gått ner och spela lägre divisioner, men det är också så här, det är ännu svårare skulle jag säga.
Ja. Det tror jag också.
Sitter och säger, åka buss bara för att spela hockey.
Sen blir det ju intressant att se Jocke nu i början här. Han var rejält märkt av den här långa avstängningen i slutspelet. I både semifinalen mot Djurgården, han kom tillbaka där, och finalen var ju skugga. Jag tror knappt han gjorde poäng. Alltså. Så att han är ju en ganska känslig själ, tror jag. Så han måste vara bekväm, han måste liksom känna, må bra, ha bra självförtroende och sådär. Jag såg på honom att han var rejält märkt av den turbulensen.
Det var en tuff säsong för också, med OS och allting.
Absolut,
landskamper.
Absolut.
Och
Men just efter en avstängning trodde jag att nu jäkla kommer han i revansch 20 och liksom bara kommer att vara kung i slutspelet. Men det var ju, han var ju en skugga. Han åkte ju runt och var en skugga av sig själv faktiskt. Men det, jag tror väl att han har släppt igen under sommaren i alla fall och liksom hittat tillbaka till sitt igen.
Och det där är ju, blir ju liksom en mental spärr. Men sen om vi pratar om den sportsliga utmaningen för hela Skellefteå, det är att de måste ju få igång två kedjor som levererar. Inte köra ihop med de här, vad som man kallar för, delfin kommunicerande Lindström och Möller som liksom, utan måste ju sära på dem och få igång två kedjor.
Jo, men det där har man ju testat också många gånger, de har liksom gått hamnat tillbaks igen till det där. Men man kommer ju att prova det igen nu naturligtvis, så får vi se om det blir två mellanmjölkskedjor av det, eller om det liksom, om de kan sprida ut produktionen mer, eller om de måste gå tillbaks och spela ihop delfinerna igen.
Idag på måndagen har Svenska damhockeyligan upptaktsträff och serien startar ju inom kort. Jag skulle vilja erkänna att jag är absolut ingen expert på SDHL. Jag såg 3 matcher förra säsongen, alldeles för lite, jag skäms och jag måste bli bättre på att ta SHLs damvariant på mycket större allvar och lägga mer tid på det här. Vi ska prata lite om SDHL och vi börjar väl lite nybörjaraktigt här och frågar vilket lag som ni tror vinner SM-guld på damsidan.
Luleå.
Varför Luleå då?
Jag tycker att de har liksom lett den här utvecklingen som har varit på senare år. Jag tycker de har bredaste truppen, den bästa truppen. Nu har man fått in Sara Gran i mål dessutom, som, ja, det är ju Sveriges bästa målvakt. Så jag vet inte, liksom, det känns som att det här kan bli... Det här kanske inte ens blir spännande, är jag rädd, för nu släpper de knappt in mål heller längre.
Jag håller med, det är Luleå som leder utvecklingen på damsidan också, på sättet de tränar och, liksom, och låter tjejerna få träna och få ersättning för att kunna träna också på den här professionella nivån. Så att där leder de ju helt klart. Jag har ju varit med några gånger med Djurgårdens damer och de tränar också extremt hårt, men de flesta där, de måste ju ha jobb liksom på sidan av, så att det blir inte riktigt samma nivå.
Och publikstöd, ja. De tycker säkert det är jäkligt kul att gå ut och spela där. Det är liksom ett par tusen många gånger matcherna där och liksom gå ut. Det känns som att det är en riktig inramning också. Så att, nej, för mig är Luleå.
Hans superfanet där i Luleå, Mattias Hellberg, går ju bland annat på damträningarna. Så att det är många där uppe i Luleå som är extremt... tagna och gillar sin damhockey, och det hoppas vi sprids över resten av Sverige. Men de tappade ju Wakefield, Abris.
Ja, absolut. Hon kom ju sent förra året där och gjorde ju enormt med poäng.
Så gjorde mer än 2 poäng per match i snitt.
Men jag tror liksom att de... Jag tror att de kommer att kunna kompensera upp det faktiskt, den här. Inte minst så kommer de att släppa in färre mål bakåt nu också. Ännu färre.
Är det en nackdel här? Och jag tror för övrigt att jag tror att det blir en skräll. Och jag tror Luleå kommer vara riktigt bra, men åker Luleå ur, så tror jag att Leksand kan stå där bakom faktiskt och göra en riktigt grym säsong. Jag har en känsla av att Leksand har gått förbi Brynäs, gått förbi Djurgården, och att Brynäs, att Leksand kanske nu är moget att utmana Linköping och Luleå om en plats i finalen i alla fall. Och det vore roligt om Leksand fick vinna, så att det blir en förändring där uppe i alla fall.
Vi ska ju lyfta fram Linköping, det ser ju som stora utmanare naturligtvis fortfarande, de två lag som spelar.
Men är det nackdelen när Luleå är så...
Ja, men de är ju inte överlägsna så. Jag tycker bara,
men poängmässigt, om man såg i fjol, så var ju tabellen inte det roligaste.
Det var en final. Det var en jämn final som gick till en avgörande match där. Så att, och som du säger, Wakefield ska inte underskatta hennes betydelse sen hon kom in. Så att jag ska inte påstå att det är liksom spel mot ett mål, om jag antyder det, utan det kommer att bli jämnt. Och det är L-lagen där, med Luleå, Linköping, Leksand som jag tror mest på tillsammans med Djurgården naturligtvis.
Och Djurgården hade ju tufft förra året faktiskt. De hade många skador och hade liksom nästan knappt fullt lag ibland heller.
Men nu ingen succé hoppas... med tränaren där heller, tror jag bara. Då gör man så där.
De bytte efter guldet och visst, lite konstigt att de hoppade av de tränarna, men det fanns säkert skäl till det då. Men sen så var det väl ett mellanår i fjol kanske för dem då.
Ja, och det är man lite osäker på vilken väg det kommer att gå där nu.
Vad behövs för att SDHL ska bli en serie som folk sitter och pratar om i fikarummet?
Nej, men så, nu har ju Simor sagt att de ska gå in och göra några sändningar, och det är bra. De behöver ju få ut och sprida sitt varumärke och se liksom att det är bra hockey. Sen är det ju annorlunda hockey. Man ska ju inte jämföra med SHL, utan det är ju en annan typ av hockey. Det är mycket mer fram och tillbaka. Det är inte så strukturerat på samma sätt och såna grejer. Så att, nej, men jag har varit på några matcher också. Jag tycker att det är rätt kul faktiskt att titta på.
Vet du hur många utländska spelare är i SDHL, Thomas?
Jag följer Borg på sociala medier, så är vi uppe i 69 nu.
Ah, du tog den. Det var snyggt. Mm. Jag har räknat 69 mot.
Han läste det. Ja, det. Han visste att
nej. Jag har
klassisk journalistfråga.
Jag har hon för mitt födelseår, va? Så att,
Du har ju det i din hashtag, eller din
Twitternamn
också. Men
det kan vara 70 imorgon, va? För att det rullar på rätt bra där med utländska spelare.
Och 69, nu ska vi se här. Nu kanske jag får en storm på mig. Det är 8 lag, va, i serien, va?
10 får jag det till.
Det är 10. Då är det 7 stycken i snitt per lag i alla fall. Då. Mm. Men är det skadligt mycket, eller vad säger ni om det?
Det måste ju finnas ett intresse för att spela i Sverige i alla fall, med tanke på att det kommer en massa utländska spelare.
Jag tänker på landslaget där.
Ja, liksom. Men det kan ju vara definitivt. Men där försöker de ju göra om och göra rätt. Liksom, och bygga upp underifrån och få bra tränare på de yngre tjejerna också. Så att det är liksom hela vägen upp till seniornivå.
Det är ju en jättebrist på spelare generellt. Det är inte lätt att få tag i spelare. Men en SHL-klubb blir ju utan spelare, kan man ju ta från allsvenskan eller vilken liga som helst i Europa. Alltså damspelare, det är en jättebristvara. Mm. Så att det finns inte så mycket. Och jag vet inte hur många spelare Brynäs har just nu, men det kanske är 12 eller något sånt där ungefär. Och de letar. Man har på att leta hela förra säsongen också.
Det finns ju knappt några juniorlag. Nej. Och de som är duktiga som är 15 år också. Mm. De spelar ju med seniorer, så att säga. Liksom, tvingas spela med seniorer. För att när man är 15 år kanske man vill flamsas med sina jämnåriga och sådär. Och så spelar man med de som är kanske dubbelt så gammal. Så det måste till fler damhockeyspelare. Och det är ju bara att man gör, som exempelvis Huddinge gör, att man satsar på flickhockeyn och får upp väldigt många aktiva. Mm.
Men alltså, som läget är nu med den brist som är, alltså det måste ju vara en enorm liksom ynnest för de här yngre spelarna att få liksom vara i samma lag som de här världsstjärnorna som liksom Wakefield, Sidney Morin, Karvinen, alltså alla dem, och få spela med dem och lära av dem. Jag har lite svårt att se som läget ser ut. För de tar ju inte direkt platser från någon annan i och med att det finns så få svenska spelare. Så att det är ju snarare att jag kan se att de här spelarna som är med där verkligen får riktigt bra
förebilder.
Ja, de
som är med, men sen måste det ju finnas liksom ett B-lag, juniorlag, U16-lag. Ja, du vet, det måste ju finnas väldigt många. Ju bredare rektangel, alltså ju fler aktiva har, desto bättre blir ju toppen.
Absolut.
Nu har vi ju knappt någon bredd. Liksom, då.
Precis. Ja, men det kommer väl, förhoppningsvis.
Från SDHL så går vi över till ett jobbigare ämne, ett tyngre ämne. Vi hade Jonathan Hedström som var nere i Stockholm i helgen och pratade om det som har blivit ett modeord, ohälsa. Ohälsa finns ju överallt i samhället och finns också i hockeyn. Och vad står ohälsa för dig, Tellan?
Nej, men för mig är det att man liksom efter, om vi ska snacka hockey, så är det att man kommer hem efter matcher, man har ångest, man tycker bara allt är jobbigt.
Ingenting. Ska man inte ha det? Lite press kan du väl ha på er?
Jo, det ska man ha, men det blir alltid lätt att snacka om och liksom, att du tjänar så jävla mycket pengar och du kan man inte ha någon ångest. Men ofta så är det ju de här högpresterande yrkena, så finns det väldigt mycket liksom ångest och man mår dåligt, man tycker att man sviker laget. Ofta så har det så varit så för mig i alla fall, att man känner att man inte så mycket ens själv vad man har gjort på isen, utan mera att man har svikit sina lagkamrater, svikit fansen, svikit sponsorer. Alltså sådana grejer har blivit jobbigare, tycker jag, än att jag har släppt in ett mål själv.
När har du mått som sämst under din karriär, alltså på grund av sporten? Det finns säkert andra händelser som påverkar ens hälsa, men just som man kan härröra till sporten.
Första året i Nordamerika hade jag extremt tufft. Jag kom från 2 SM-guld med Djurgården, var hyllad på landslagsnivå som Europas bästa målvakt. Trodde att jag skulle glida in på en räkmacka.
Du var klar liksom?
Ja, jag skulle inte gärna. Alla har ju sagt hela sommaren att det är klart att jag ska spela NHL.
Och hur gammal var du här? Liksom?
Oh, jag skulle fylla 21 tror jag.
Okej. Okay.
20 eller 21, någonting sånt. Det var extremt jobbigt och kom dit och började campen bra. Sen gick det sämre. Så var det liksom en spiral och sen helt plötsligt satt man där inne med general managern och coachen och sa att nej, du blir nedskickad. Liksom. Så jag bara, oh shit, vad är det som händer? Ja, det kanske bara blir en kort tid.
Och det var upp till Rock då, till St. John's?
Ja, St. John's Maple Leafs som ligger mitt ute i Atlanten. Och sen började spela och sen gick det sämre och sämre där. Och till slut så spelade jag inte ens där. Och då var det extremt jobbigt att börja tänka på om jag skulle åka hem eller hemlängtan, kompisar, föräldrar. Nu hade jag Sara med mig i alla fall, frugan, så att det var ju bra liksom. Vi kunde stötta varandra. Men man var ny. Engelskan var sådär och helt annan sätt att spela hockey på. Matcherna från NHL visade sig inte på samma sätt som det gör idag. Man hade dålig koll på saker och ting. Så att, det var extremt jobbigt.
Nu har ju inte du kommit, tack gudslov för det, så att säga. Jag gjorde en intervju med Tommy Salo här som berättade hur den här otäcka matchen mot Vitryssland från Salt Lake har jagat honom och så vidare, utan du hade ju tufft i din karriär bara, så att säga. Men hur gjorde du för att inte hamna i träsket? Vad tog du hjälp av för att må okej?
Nej, men man har ju mått upp och ner, så är det. Vissa stunder i karriären som har mått jättebra, vissa sekunder som har mått väldigt dåligt, och liksom man vill gömma sig undan journalister och alltihopa, inte svara. Att jag har en incident till, var ju World Cup till exempel, när vi åkte ut hemma. Den var ju extremt tuff, tyckte jag.
Menar du på hemmaplan mot Tjeckien?
Ja, hemmaplan mot Tjeckien.
1-6 svart, eller?
Ja, det jag kommer inte ihåg. Men det var väldigt stora siffror i alla fall. Vi torskade på hemmaplan med det gänget och sådana
Globen
grejer.
Globen där, ja, precis. Ja, och då, alla hade ju bokat biljetter till Toronto redan.
Ja, precis. Och det kändes ju liksom som att... ja, naturligtvis var jag delaktig i det. Det är väl ingen snack om det. Men jag tog på mig det som att bara var mitt fel liksom, efter det. Så där hade jag extremt tufft några månader efteråt. Men jag lyckades ta mig ur det tack vare vänner och familj och bara prata om saker och ting också. Det är extremt viktigt att man pratar om när man mår dåligt.
Det känns som att det var Hardy ändå som blev ganska mest jagad efter den torsken.
Ja, men på något sätt så tycker man liksom att man själv är viktigast, om man säger uttrycket. Man tycker att man går alltid till sig själv. I alla fall har jag alltid jag gjort det. Sett vad jag har kunnat göra för skillnad för att hjälpa. Och då återigen som jag sa innan då, liksom det här med att hur... den här känslan av att man sviker andra. Alltså den känslan, jag hade känslan att Hardy alltid trott på mig som målvakt sen jag kom upp i Djurgården. Kändes som att jag svek honom, eller jag svek alla de här den här generationen som Melidas och Foppa och alla de här som är extremt skickliga. De kanske inte hade fått så mycket mer chanser att spela ihop. Sen var det ju 2006 igen. Men det är ju sådana grejer som kommer över en också, som jag tror folk inte förstår riktigt.
Så ja, just det var tufft. 2004 var World Cup för mig där.
Precis. Så det var tufft, men då hade jag haft VM varit precis innan, när vi var i Finland och vi torskade precis finalen innan, så att så det var några sekvenser där som var lite halvtuffa.
Ja. Och du konkurrerade ut Salo där i World Cup, var det så eller?
Ja, Salo spelade väl, Salo var, började väl VM också i Finland där året innan, och sen kom jag in vid 5-1 och då vände vi 6-5, och sen spelade jag semi och final.
Sen kom en som Carter i
sen. Precis. Bättre. Och sen just att han påminner mig, skicka knivar rakt över bordet där, bara ska kännas ännu bättre. Men, men sen var ju World Cup direkt efteråt det, och då var jag med. Det var jag, Tommy Salo och Henke faktiskt, Lundqvist var med då. Och sen spelade vi mot Tyskland hemma, och tror jag Tommy släppte någon sån här halvdålig igen, tror jag. Och då började snacket igen från, jag tror det var precis utanför blå linjen och sådär. Och sen fick jag chansen att spela efter det också.
Måste vara hemskt att vara målvakt.
Ja, det är hemskt. Det är väl typ vad domare som är värre, tänkte jag säga. Men sen är det... För det är, men du,
är det inre pressen, är det media eller fansen som är jobbigast?
Jag, som jag sa, det är nog den inre pressen som är jobbigast. Jag tror att jag tror att man tror att man är viktigare än vad man egentligen är. Alltså efter en förlust så tror man att alla går och tittar på en på stan liksom, så åh, kolla den där svikan liksom. Det är lite så det känns.
Gick du, men
man
går handla, gick du ut och handla då?
Nej, det gjorde jag. Jag höll mig undan några dagar efteråt faktiskt. För jag trodde att alla hade sett matchen, är du med liksom? Det är den känslan.
Att man var i centrum.
Ja, man var i centrum. Alltså det var viktigast liksom, allt kretsade kring den här hockeymatchen när vi torskade mot Tjeckien eller några andra grejer. Så att det är väl någon där egotripp som man har, men jag tror att många känner igen sig i det också, att man tror att alla går och tittar på en och tycker att man är världens sämsta liksom.
Många av våra duktigaste svenskar stod ju i prime då, alltså Sudden var 33, Foppa var 30, Lidström var 34 och så vidare, va. Jag minns ju, det här var ju vår första turnering som vi bakade ihop, ABS, kommer du ihåg det?
Vilken då? 2004? Ja. Nej, nu vet du, det gjorde vi inte. Det hade inte jag börjat.
Alltså. Är det så? Eller?
Ja, nej.
Jaha,
nej,
nu, ursäkta. Ursäkta. Okay,
det var,
nej, det var jag och Patrik Tornéus var det. Vi bevakade matchen, vi satt i Globen och vi hade redan fixat visum och vi hade fixat flygbiljetter till Toronto, Nordamerika. Vi skulle ju på den stora festen. Nu säger inte att det är därför vi var förbannade på dig, bara för att du sabbade allting, va? Men det var lite...
Jag kom en kniv till.
Men det var så känslan var. Det var ju så känslan. Vi skulle bara spela bort Tjeckien. Sen skulle vi över och få de här liksom...
Jag kan swisha över pengarna sen för visumet om du...
Ja. Det var Sportbladet som betalade. Jag vet att också att vi tog flygbiljetter till Toronto som inte var återbetalnings... Alltså vi fick inte tillbaka någonting, bara för att igen... hela Sportbladet var så säker på att vi skulle vinna. Och det var lite så känslan var i alla fall. Då. Men det är det här man funderar på. Är det vi som gör att, eller alltså det är media som gör att din inre press blir större? Hade det inte varit sånt fokus på våra största idrotter, hade det varit skönare då?
Nej, men jag tror att det har till viss del, kommer man ihåg rubrikerna efter 2002, Salt Lake City, var det stod då, svikare, någon svek sitt land. Det måste ju finnas en, alltså, även fast det är liksom, jag förstår att man försöker sälja rubriker och tidningar, men ibland så måste man faktiskt hejda sig lite grann också, för att det är trots allt sport vi håller på med och saker och ting kan hända. Sen förstår jag att man blir besviken som journalist och som fans och där, men ibland måste man faktiskt hejda sig lite grann också.
Sen är väl inte elitidrott hälsosamt, varken fysiskt eller psykiskt. Det är väl lite en del att man utsätter sig för det där också. Har man liksom inte den pressen på sig själv att liksom, jag gör det här dåligt nu så kommer jag må dåligt liksom. Jag tror att det också kan vara ett sätt att man presterar bättre naturligtvis. De här som är allra bäst har nog inte alltid så jäkla lätt med sig själv heller, utan det är väl någonting som man lär sig att hantera under karriärens gång på något sätt. Men jag tror att de bästa idrottarna är nog de som sätter hårdast press på sig själv också. Går man runt och visslar och tycker liksom att det är lite så här, ja, skitsamma om det visar, så tror jag inte att man blir riktigt bra heller.
Nej, sorry. Och jag tror att det är många som har och bevisligen har mått dåligt, och fler som är där ute som mår extremt dåligt liksom.
Det här var 2004, så att nätet var ju inte lika utbyggt som det är nu. Men jag googlar lite här och det står ju stort fiasko för Tre Kronor. Och jag satt också och läste på lite där igen. Det här är ju 14 år sedan. Men det var ju en snackis. Salo, Tellqvist. Henke kanske inte riktigt var med i diskussionen och var för ung. Nej. Och sådär. Men det var ju känsligt alltså, just det, ja, som Salo var petad där. Och du hade gjort också en tavla och en träningsmatch innan, om jag minns rätt. Som vi i media kallar för tavla. Och mot Tjeckien där. Kommer du ihåg det också, eller?
Nej. Men jag tror att det måste vara Tommy som gjorde
men,
det.
Men hur får ni hjälp då av förbundet eller av jag vet inte, agenter, någonting sånt där? För ni ska ju inte
jag liksom... sökte ju mental coach själv sen till slut. Men jag tror inte Tommy har nog aldrig haft sån, utan nu låter det som en dinosaurie gammal, men på den tiden så var
det. Men var
det
Anders Svärd du började jobba med?
Ja, precis. Okay.
Men det måste vara många år.
Ja, men det var ju, jag var 30, det var ju det året jag spelade i Modo som jag tog hjälp av det. Men däremot, det var ju liksom fult att använda det liksom. Det var, då var man ju mentalt svag liksom. Man skulle inte göra det. Jag kommer ihåg Vikegård och såg och raljera liksom, använda liksom mentala coacher liksom. På den tiden det finns ju inte liksom. Då ska vi inte ha de spelarna. Men sen har det ju
ändrats.
Du var ju
ganska ung också, då var det ju faktiskt också. Jag får dåligt samvete nu alltså. Jag vet inte hur många, du vet, vi
tänker på det när du skriver
mest, nästa gång. Jag är mest överskattade och vi liksom, jag kommer ihåg att jag var upp till Sala här och gjorde någon grej på när inte ett jubileum, men det var ett jämnt antal år sedan det här skedde i Salt Lake då. Och så gjorde, fick han prata om det. Och så nu när jag fick en intervju med honom där han berättade ut, så att man får ju stort samvete att man har liksom tagit upp, för vi bevakar ju både positivt och negativt så att säga. Liksom. Och ibland kanske kvällsningar tenderar att bli lite negativa, men vi spär ju på pressen för er så att säga. Så att jag lider lite med om vi är tuffa drakar mot er.
Ja, men vi ska ju också bli, alltså vi ska ju kunna ta kritik, det säger ingenting om. Men problemet blir ju när familjen blir lidande också, när barnen blir inblandade, som jag kan tänka mig blir med Tommy också liksom, att hans barn får höra massa saker.
Men blev din fru inblandad i att vi alltså, att...
Nej, vi var ju så pass unga då, så vi hade ju ingen alltså vi var ju jag, Sara och en hund liksom, så att det var liksom, hunden klarade sig ganska bra. Men
den var glad
men ändå. Ja, den var glad ändå. Men så att nej.
Men stöttade ni varandra då?
Alltså, ja, men det gjorde du. Sara är jättebra på att prata.
Men jag menar spelarna, du och Tommy och...
Jag kommer ihåg att vi åkte tillbaka till hotellet och sen spreds vi med vinden i stort sett. Vissa gick väl ut på stan och vissa åkte hem, och jag kommer ihåg att jag gick upp och packade min... Packade ihop mitt hotellrum och sa hej.
Måste vara skönt att åka till Nordamerika efter en sån där match.
Ja, alltså, men för det var ju lockout-året, så jag var kvar i Sverige några månader till. Så det var ju så här, för träningcampen började lite senare, så att jag fick en månad extra i Sverige som inte var superkul faktiskt.
Men det är ju intressant också det här med SHL-lag. Om vi tar SHL-lagen nu, så har det här med mental tränare, det känns som att det har liksom gått lite så här fram och tillbaka. Ibland har man tagit in någon, men det har aldrig riktigt fått fotfäste att man har någon på permanent basis som är där och jobbar. Och jag trodde väl kanske det liksom för en 10 år sedan, så att man tänkte på det där att om 10 år då har nog alla lagen en mental coach som jobbar med laget. Men det känns som att det inte har varit, det har inte fungerat fullt ut i många klubbar, utan man har liksom valt att ta bort de här mentala tränarna och lite sådär. Jag vet inte exakt.
Fast det här är inte egentligen, det här är ju, det är väl inget klubbproblem. Det här är väl egentligen bara ett Tre Kronor problem, eller?
Nej, men det handlar väl om att spelare och prestera i vardagen. Det är, okay, väl liksom, det är väl där de är den mesta tiden. Det är väl inte, så landslaget är ju väldigt liten.
Jo, men där blir man ju så,
och det är ju där du kan jobba långsiktigt. Jag menar, att träffa någon
Jo, men är landslaget, då är det så påtagligt, för då går det in i folkhemmet. Det vill säga, om du gör en tabbe, då blir det liksom,
fast det är ju andra typer av press också. Jag tänker bara på de här spelarna som spelar i Karlskrona nu, som fick, och så fick gå ner och börja spela allsvenskan igen liksom. Det är också en annan typ av press liksom. Kommer jag någonsin kunna få chansen att spela SHL igen liksom? Kommer jag bli stämplad som en förlorare, ursäkta uttrycket, men bara för att jag åkte ut med en klubb, kommer jag få chansen att spela? Alltså, du måste liksom prestera på en helt annan nivå liksom, för att jobba tillbaka det här varumärket som du har. Så att jag förstår faktiskt inte varför klubbarna tar bort det.
Men fick du höra någonting av fans efter den här torsken mot?
Alltså, fördelen för mig var att 2004 så fanns alltså Twitter, Facebook, alla de här grejerna fanns ju inte på samma sätt. Det fanns det överhuvudtaget. Jag kommer inte ens,
tveksamt,
det är precis. Fanns det inte ens iPhone då, tänkte jag säga.
Nej.
Men jag tänker på dagens liksom, så fort det krävs, det ser man ju bara när man sitter och läser tidningarna. Det är någon som kritiserar Zlatan. Det är en person som har skrivit någonting på Twitter liksom. Eller kritiserar någon person. Det är en person av miljoner som har liksom uttryckt sig. Och då blir det rubrik direkt på det liksom. Så att det är ju det. Man måste ju någonstans inse att man kanske inte är center of universe liksom hela tiden.
Jag var tacksam då. Nu visar jag en bild här. Nu har din målvaktsmask med i alla fall. Det blir ju inte som, det blir inte likadant som med fotbollskillarna. Alltså du göms ju bakom, ja, mask. Man känner ju inte, ja, igen det lika bra.
Nej,
i alla fall.
Nej, precis. Men samtidigt så tror man ju det, att alla liksom på lokala pizzerier eller någonting har stenkoll liksom.
Mm. Ja, tufft det där. Jag lider
tänk
med
på det
med, ja, jo, jag vet. Ja, nu kommer vi aldrig våga skriva någon negativt någon gång så att säga. Men
du ska jobba på marken uppe i Leksand ändå.
Ja, du, precis. Får du dåligt samvete, Abris, av det här när du läser hur Tommy har mått? Du har ju säkert också skrivit någon text med Salo och tagit upp Salt Lake eller någonting sånt där. Och Jonte Hedström, nu har han dragit sin story många gånger. Han tror jag inte, där tror jag inte kanske media har påverkat honom, utan han har levt i en miljö som har varit högproducerande och med stora krav, och det har han kanske inte riktigt trivs i.
Nej, men det är väl klart att man kan få det. Nu försöker man vara saklig och liksom bedöma alltså hans, det han gör på hockeymässigt och på isen och någonstans. Någonstans är det ju delvis min uppgift att försöka undvika kanske att hålla på med liksom så här plumpa över tramp mot hans person eller hans vikt.
Men det är väl alltid spelare som vi
absolut,
vi bedömer, inte personer.
Nej, ja, men man kan ju skriva det på olika sätt, va? Det går ju naturligtvis att gå in på hans personlighet eller liksom att han är dum i huvudet eller någonting sånt där typ. Men alltså, någonstans är det ju vår uppgift att bedöma spelare, och någonstans ingår ju också en elitidrottare och bli bedömd. Så att, men visst kan man ju bli fartblind ibland, och ibland behöver man nog stanna upp och tänka igenom lite grann, vad måste vi verkligen göra den här liksom 10 sämsta spelarna i SHL? Kanske räcker att göra
mest överskattade.
Ja, mest överskattade.
De får sparken först.
Sen är det ju också det att de där listorna är ju inte så där superpopulära. De här negativa listorna är ju inte så superpopulära bland läsare heller, så att det finns ju dubbel vinning i att vara positiv och glad och uppmuntrande på det,
men nu,
sättet, just
en parentes,
även om vi får fortsätta granska.
Vi satt ju här för 2 år sedan och som vi alltid gör på jag tror det var en måndag kanske, så hade vi möte och så pratade vi om att, ja, men vi måste göra någonting efter den galna matchen nummer 7 där i Örnsköldsvik mellan Modo och Leksand, och i den matchen så var det en stor matchvinnare, Brock Montpetit, och det var en spelare som inte hade sitt bästa byte, det som den sista sekvensen av den här sudden death, Rantakari, en finsk back. Och då åkte du träffa Rantakari istället för Montpetit då.
Ja, precis.
Om vi pratar negativt.
Ja, du ville ju gärna träffa Montpetit och göra den här positiva vinkeln. Så då var det ju Otso Rantakari kvar för mig, så att säga. Nej, men jag tyckte den storyn var fascinerande. Jag bad själv om att få göra det. För det var liksom verkligen en ung spelare tillfället i Modo som med sitt misstag spelade ner en hel klubb i från SHL.
Jag kommer ihåg hur bedrövad han var när han åkte av,
ja,
isen.
Jag tänkte
fick bära av isen.
Hur tillbringade den här unga killen sina sista 2 dygn i Örnsköldsvik liksom, innan han smög sig iväg därifrån och så. Men det var,
men nu träffade jag honom, en fantastisk intervju. Det var 5+, på gränsen till Glenn Hussein 6+. Tror att han blev hjälpt av att prata om det, att det var en del av terapin, eller tror att du sänkte honom den dagen?
Alltså, nej, men det var ju absolut inte min mening, utan det var ju mer liksom att sätta ord på människan bakom just det här, hur liksom förkrossad han själv var. Liksom, han hade väl aldrig pratat liksom med Övik efter den händelsen, och liksom, han var ju uppriktigt ledsen liksom över det som hade hänt, och liksom bad ju i princip om ursäkt för det han hade gjort. Och det tror jag väl alla normala människor får väl liksom sympati och liksom förståelse för en sån människa. Så hela anslaget i att åka och träffa honom var ju liksom inte att liksom sänka honom, utan snarare liksom lyfta upp att det finns en människa bakom, och att han är mått jäkligt dåligt över det som hände.
Och jag mår säkert fortfarande väldigt dåligt om det också, om blir påmind om det.
Säkert, jag pratade med Thomas Montén efter Timrå hade gått upp här i och han sa, det är en sån sten som har släppt från mitt hjärta, jag har mått dåligt ända sedan
han spelade
den
ur,
dagen
han spelade
jag var tränare. Jag var den tränare som kom upp dit, och Timrå hade varit i SHL många år då, och jag var den tränare som kom dit, och på en säsong så första säsongen så försvann de ur direkt liksom. Så att jag är så lycklig idag, sa han, att de är tillbaka.
Är det mindre press i NHL än i SHL, eftersom man inte kan åka ur NHL?
Det är en annan typ av press är det. Där är ju pressen att lyckas i USA och i Nordamerika är ju helt annorlunda kanske. Man ser, det borde bli så här också, men där handlar det om att tjäna väldigt mycket pengar och synas och såna här grejer. Det är viktigt liksom. Sen har du vissa spelare som bara vill vinna också, men så det är lite annorlunda typ av press är det naturligtvis. Det här med att man åker upp och ner, och som han gör det med, det blir en hel stad som blir lidande i stort sett för att Modo åker ur. Så det handlar inte, det var vi inne på förra året också, när vi snackade om de här matcherna. Det är inte bara hockey längre, det blir så mycket annat liksom.
Folk på kansliet.
Ja, precis. Och liksom byta, pendla flera mil bara för att få komma till jobbet liksom helt plötsligt. Så att jag är glad att jag har sluppit spela de här matcherna, för jag kommer man uppifrån
de här kvalmatcherna
för att det kan inte vara kul. Ja, det kan inte vara kul alltså. Det är ju bara, vad är det, en och en halv vecka, två veckor ångest liksom om det går till 7 matcher liksom. Jag vet att det är kul att titta på utifrån, för det är spänning och såna här grejer, men jag tror att,
fast jag måste tro att det är värre att spela en kvartsfinal i ett VM, OS eller World Cup och stå i mål.
En kvalmatch, ja, nej det tror inte jag.
För det enda som kan ske, ja du kan vinna matchen, då blir du inte hyllad som målvakt. Men torskar du och släpper in ett höstlöv, ja, då blir du pajas.
Mm. Jo, men sen kan du åka tillbaka till ditt klubblag och vardagen fortsätter som hyfsat normalt ändå. Mm.
Så att jag tror, men tänk dig Enroth för något VM sen, vad han blev kölhållad i på sociala medier för att han släppte in mål där mot Ryssland. Jag tänker på det i World Cup. Jag tänker på Tom Salo som har jagat honom i många år. Han berättade om den här välgörenhetsmatchen som han spelat. Han skrev autografer på alla. Och så var det en pappa som bara slängde ut sig någon spya eller bajsmacka om Salt Lake-matchen mot Vitryssland. Då, så att säga. Så att,
ja, men det tyvärr så är det ju så. Tommy har gjort extremt mycket för svensk hockey och varit extremt duktig på NHL-nivå och vunnit VM och alltihopa, men han blir ju tyvärr ihågkommen på grund av det liksom, och det är ju tråkigt. Jag vet att,
och där ska vi väl vara självkritiska liksom. Jag har ju tyckt att den här liksom, tillbakablickarna och 20-årsjubileum, att det var fånigt liksom. Jag bedöm det de gör för stunden och ger dem kritik där, men någonstans måste vi också släppa det. Jag vet att när vi åkte ut mot Tyskland där, så i OS så var det ju någon sån här idé att vi skulle hålla på att ringa runt till det Salt Lake-gänget igen liksom, och jag bara känner hur det känns att åka ut så där, och jag bara känner liksom att nej, men nu vi måste släppa det.
Vet, det är en sekund i hans karriär i stort sett som förstör liksom. Det skulle inte behöva vara.
Och Salo blev det ju såna stora vågor eller uppföljningar på det här, så att borta fansen, alltså inte hans supportrar, ropade ju hoppa Salo bara för att de tyckte att han gör en hopprörelse när han skulle ta K-passskott. Så det tog ju, det här vart ju liksom, det vart ju skitjobbet för honom. Men du, jättefint Helena att du delar med oss. Jag minns inte det där riktigt med World Cup, och jag bara har en känsla nu, det är 14 år sedan, men
det sitter ändå kvar liksom, är du med? Man kommer ändå ihåg känslan.
Men har du haft någon supporter som sagt, du som gjorde att vi spelade?
Nej, jag har ju klarat mig rätt bra efter det liksom. Men det blir väl det nu när man påvinner folk, tänkte jag säga. Men det var ju inte så,
men jag tror alltså,
det var inget misstag, utan det var liksom, det var mer att vi spelade dåligt som lag helt enkelt. Har man ju insett nu liksom, i efterhand. Och jag gjorde definitivt inte mitt.
Blev du utbytt i matchen?
Nej. Jag tror att Hardy tog ut målvakten när det stod 4-1 eller någonting. Okay, så gjorde de tre mål öppen kasse. Det var någon sån här
grej. Två mål i alla fall.
Ja, öppen kasse. Så det var liksom inte att jag släppte in sex, utan Och det är sånt som händer, tyvärr. Mm. Det är ju så, och det är som du säger, det är viktigt som spelare att kunna skilja på privatperson Micke och hockeyperson Micke. Och vill ni säga hockeyperson Micke så är det naturligtvis helt okej, men samtidigt så är det svårt.
Och... Gick du ut och pratade med media efter den matchen, eller gömde du dig i omklädningsrummet?
Nej, jag tror inte jag gömde mig. Jag vet inte om jag fick några frågor heller, men jag tror att de flesta, jag vet att många tog sina bägar och bara gick därifrån. Liksom.
Det var väl mycket fokus på Harry där också. Ja. Ja. Jag har för mig att vår kollega vänner honom, Allard, han åkte till Nordamerika efteråt, tror jag.
Och det vart ju också så att det vart ju så att de bytte förbundskapten också.
Ja, jo, absolut.
Och jag tror att drevet var igång.
Jag tror att Wennerholm och fotograf mötte honom där på
Toronto,
ja, någonstans där. Mm. Men det var mycket hard fokus då. Mm. Han var ju ganska illa omtyckt liksom i sitt sätt att vara med medierna, kommer jag ihåg. Och den här förlusten vart ju liksom att det vart väldigt mycket bränsle på den elden.
Tuffa landslagsår där, 0-2 i OS där, man glömmer bort det, och sen 0-4 World Cup. Och det var, jag tror inte ens var fullt på den 0-4 matchen i Globen där, förstår jag menar, för att alla var så inställda på att spela av Tjeckien och sen bort och möta.
Och sen kom 2006 då, och som ett jätteår liksom.
Som lyfter det, både VM
och 98 i Nagarna var ju också ett tufft år där, med Uffe Samuelssons tårar.
Var kvarten
och
var också
där, alltså, så att jag bodde i Norge både 98 och 02 där, så att det var ju inte så himla kul de två OS-turneringarna överhuvudtaget, kan jag säga, varken hockeymässigt eller idrottsmässigt.
Då kanske man kan inse också hur viktigt det här var att vinna 2006 för de här killarna också som har varit med också. Det var ju inte bara ett OS.
Ja,
det var ju inte bara ett OS, med den här bakgrunden också som är. Så vart det liksom, fan, nu kan vi liksom lägga av på landslaget och med gott samvete lite grann.
Kul att babbla med er, och det vart jättefint där med din berättelse, Tellan. Tack igen för att du kunde dela oss det. Det är därför det är så underbart att ha med det här gänget. Vi avrundar, tyck gärna till på sociala medier om hur vi sköter oss. Vi försöker lägga ut den här podden i de här stora hockeygrupperna som finns, Hockeypuckat och Hockeysnack. Tyck till, ge oss feedback och bara så ni vet, vi älskar er.